Ja, innan vi nu börjar inspelningen så vill jag bara säga att det inleddes en renovering plötsligt i det här huset jag befinner mig i. Väldigt oväntat. Så att om det börjar låta plötsligt så då vet ni vad det beror på.
En plötslig renovering låter ju som en omskrivning av att man har orsakat en vattenläcka.
Nej, det har nog pågått en renovering här i huset, men den är väldigt så här tyst. Alltså man märker inte riktigt av den och det är ju skönt. Men så plötsligt så kan det uppstå något behov av att nu ska det borras och hackas jättemycket just idag. Och för en stund sedan så inleddes då en sån här oväntad serie av störande ljud som inte jag var förberedd på.
Men det kan bli en lite annorlunda podd här nu då, med extra ljudeffekter.
Men jag skulle vilja prata om att jag var ett öronbarn. Jag vet inte om det är ett riktigt, eller en diagnos är det ju förstås inte, men att existera det faktiskt öronbarn, alltså
det pratas
en
nog,
typ av...
Ja, alltså det pratas nog fortfarande om det. Alltså barn som tenderar lätt få öroninflammation kallas väl öronbarn.
Ja, alltså jag var verkligen sån, för att det ledde till att de måste sen punktera mina trumhinnor. Och det här är en sån här traumatisk upplevelse för mina föräldrar också, för att de pratar om det än idag. Många gånger tar de upp det här att pappa måste då hålla i mig och hålla fast mitt huvud, medan då läkaren med någon sorts nål då på att punktera mina trumhinnor. Och att jag då har gråtit och sagt till pappa att vi ska få hem, vi ska få hem. Och pappa har måste då vara hård då för mitt bästas skull då.
Mm.
Och jag har, i något skede så hade jag problem med öronen som vuxen och var på någon undersökning. Och då så tvingades läkaren ta bort något sorts hårstrå som hade fastnat på min trumhinna. Och så råkade läkaren röra i min trumhinna. Och nu var jag alltså kanske 35 när det här hände. Och det var alltså en helt fasansfull smärta när hon råkade röra vid min trumhinna. Så bara idén då att, åt ett litet barn att, liksom, att de punkterar den.
Mm.
Alltså det är ju rysligt det här.
Ja, jag har för mig att nu, det här kan nu hända att det är liksom helt påhitt. Men bara när du sa det där så fick jag en sån här inre bild av att jag skulle ha för mig att barn har, alltså att deras trumhinnor är lite lösare. Alltså att när man blir äldre så hårdnar de och blir lite hårdare. Och att därför kan det liksom göra mer ont när man är vuxen. Men det kan hända att det här är alltså total fantasi. Men jag ville ändå säga det.
Men det låter som någonting som den där läkaren som gjorde ingreppet på mig har intalat sig själv på sin dödsbädd för att han mår så dåligt ännu. Över det han gjorde på 80-talet. Men jag började tänka på det här då för att Kaius helt nu i veckan hade då sitt livs första öroninflammation. Och det var inte något mer dramatiskt med det. Vi for till doktorn och han blev undersökt och fick antibiotika och han blev frisk på några dagar. Och läkaren sa då att det var ett bra tecken att Kaius då var nästan 2 år när han fick sin första öroninflammation. För det tyder då på att han inte blir ett öronbarn. För att då skulle den här första inflammationen ha hänt redan tidigare.
Mm.
Så det såg jag som en jättebra sak. Och sen pratade jag med mina föräldrar om det här då. Och så nämnde jag det här då att jag var ju då ett öronbarn. Och att jag är glad nu då att han inte blir det. Och så var min mamma tyst. Och så sa hon att, nej men inte var ju du något öronbarn.
Mm-hmm.
Och så sa jag, ja, alltså, jag var ju ett öronbarn, ja. Att det var ju så illa att de måste sen punktera mina trumhinnor.
Mm.
Och så sa man, nej, det var nog bara en gång du hade i öronen.
Jaha.
Och nu har ju jag då alltså byggt stor del av min vuxna identitet på att jag var ett öronbarn. Också när jag gick dykarkurs för några år sedan och så tog jag mitt dykcertifikat med vissa öronbesvär för att jag hade problem att trycka utjämna.
Mm.
Och så var jag till öronläkare och så sa jag då att jag var ju ett sånt här öronbarn som barn.
Mm.
Och så sa de att ja, men det kan faktiskt höra ihop med det då att, att dina öron har, dina öronkångar är som trängre eller någonting, och det kan leda till flera inflammationer och också till att man har problem att dyka och så här. Så att det här är något som har liksom återkommit. Och sen då det här minnet som mina föräldrar återkommer till om och om igen då, om den här traumatiska operationen som jag var med om. Så dels nu då att det som raserades då, att jag, det här har varit som en livslögn då, att jag var inte alls ett öronbarn, men så att de gjorde det här, att liksom jag är då 3 år eller någonting, 3 och ett halvt, och får öroninflammation för första gången, och så får de med mig till doktorn, och så genast kommer doktorn med någon nål,
ja, men det,
och punkterar.
Det där förstår jag inte, alltså. Varför fick du bara inte antibiotika? Var de liksom till någon... Nu får vi liksom till Harry trepaneringsläkaren. Alltså att... Varifrån kommer
det? Gula sidorna i telefonkatalogen.
Ja, jag skulle nog vilja halldika i så hårt. Ja, nu, att man skulle trycka in en nål i öra. Alltså, varför gör man det? Om man inte absolut som sista utväg liksom.
Nej, men ja, för alltså Kaius fick antibiotika, och det var som sånt här man ska, som, alltså någon vätska som var söt som han gärna tog. Och så var han frisk på några dagar. Alltså dels varför inte jag fick antibiotika, och sen också att när de sen får höra det här att nu ska vi peka det i öra, så att de inte som börjar överväga att ja, men han har ju nog varit sjuk, men en öroninflammation går ju ofta över på ett par dagar. Skulle det kanske då vara bäst att vi bara nu då väntar, och så får han liksom, no, jag vet inte, no, smärtstillande eller någonting. Verkmedicin. Men istället då så är det som att ja, no, men okej, okay, hidi fammi kai.
Men kan det ha varit något så här att vi har nu 2 alternativ, herr och fru Korkeaho, att vi kan ge antibiotika, ta bort alla bekymmer, det är så här sött, smakar gott, 120 mark skulle här kosta. Sen så har vi Kösti som vi har som praktikant från här från Yteri. Har han många idéer med de här pilkineulat kallar han dem. Och hej någonting, det skulle vara ungefär 20 mark om man får i svart. Så hej som alternativt B.
Ja, det var ju alltså lammatider och allting. Ja. Och det här, de hade ju ett stort bostadslån. Nu måste man ju som spara där det går.
Han kommer med sin nål direkt från en kvinna som har just fött barn, och han har varit och punkterat i ryggmärgen och bedövat henne. Och nu är han med samma nål, så ska han punktera trumhinnor.
Ja, det är helt ofattbart. Jag som undrar om det bara var en annan inställning till barn förr i världen. Eller som på 80-talet, 90-talet. Alltså var det bara så att barn glömmer ändå allting, och man kan liksom lite göra vad som helst med dem. Att de tål nog det mesta. Och...
Ja, men helt säkert var det ju något sånt. Jag tycker att det är också intressant på något sätt, alltså att alltid när man får reda på det där, alltså att någonting som på något sätt ändrar ens bild man har haft av sig själv som barn. Alltså att nu tycker jag på ett sätt är det roligt, alltså att de på något sätt öronbarn har varit som en viktig del av din personlighet. Att jag vet inte riktigt vilka situationer, liksom att du är i omklädningsrummet och har just spelat padel, och så säger du att kompisen där att ja, jag var ett öronbarn, ja, Anna. Alltså sådär att det är ju inte jätteofta det kommer upp liksom som diskussionsämne att var man ett öronbarn eller inte.
Öronbarn är ju en strålande namn på en låt som Vasas flora och fauna skulle kunna göra annars.
Det är sant. Det har någonting så här astrologiskt över sig också. Alltså att jag är en oxe, jag var ett öronbarn, och... Har du andra sådana här traumatiska minnen då? Alltså du borde ju nu egentligen gå igenom, alltså ha någon liten checklist med dina föräldrar och konstatera nu att vad stämmer nu av liksom din barndom? För att det kan ju hända att det är andra saker också som inte stämmer. Stammar du ens?
Nej, var en gång sa du ju någonting lite otydligt. Då förde vi ju det till Yteri. Och sa han så, har du stammat? Boen burmo bulbo särbottning som talas dit så popna popkum så hör vi popnu denna popkum så hör vi lys på Ted och Kai.
Det känns också, Kai, som att jag måste kommentera hatten i rummet som ju du har på ditt huvud, och alltså den har ju inga tuggmärken alls på sig. Det ser ut som att du inte alls har haft den i munnen.
Ja, du märker att jag brukar inte ha hatt, men idag har jag hatt.
Mm.
Jag har burit den nu några dagar, ouppäten.
Ja.
Ja, nej, men vi måste ju prata om Eurovision-finalen. Du var ju uppe och såg den också.
Mm.
Mm. Det var ju nog en någonting i luften. Alltså det var ju så här oska i luften. Att det var att nu förändras världen. Nu liksom livets största tv-händelse och så vidare. Och det var ju en jättefin show. Och vi vet ju resultatet nu. Och det var ett fint resultat på många sätt. Det är ju alldeles otroligt.
Men nu är det ju liksom att jag på något sätt... Jag reagerar så på det för att jag var den enda i min familj som orkade vara vaken. Alltså att här har vi nu ett evenemang som ju är väldigt långt för precis hela familjen. Och nu är det ju utdraget, och hur de än försöker på något sätt speeda upp det här, och man gör de här processerna snabbare, och det är sådär att jaha, nej, men nu har juryn sagt sitt och nu ska vi ta de här andra länderna då. Och så är det den här konstiga pausen och tystnaden, och så är det då: "This is Julia from Bosnia-Herzegovina. I just want to thank you for a very beautiful show this evening." Och man märker sådär att du behöver inte säga det. Att, "And also, did you know?" Och så kommer det någon inside-känt och det är såhär, "Säg bara, and here are the points." Och så, är det så glömmer de bort någonting. Och så kommer det då, "12 points go to Latvia." Och så ser man efter det där då, så ser man 1 av 37.
Ja, men alltså det där är ändå så pass, alltså det där är ju essensen av Eurovision, och det där kan de inte ta bort. De skulle helt säkert ha tagit bort det om det skulle vara för att det där vill folk ändå ha.
Ja, men vill man faktiskt, vem är det som vill ha det här?
Men förr räknade de upp alla poängskilt för sig. One point from the Lebanese jury, go to.
Ja.
Men nu är det bara 12 ändå.
Ja, så det har ju nog
liksom... Och Libanon är inte med, det vet jag.
Nej, men... det har blivit bättre. Men att idag, när man är liksom... Videonas, jag menar, det förväntas en sorts snabbhet nu i ett innehåll man tar till sig med ögonen. Så det där är ju att man vill ju skjuta omkring sig, alltså när de börjar.
Ja, men det blir också mer spännande när det är något land som drar ifrån, som börjar samla på sig 12 år, och sen om det är ett annat land som också lite samlar på sig några 12 år, alltså det är då som det ändå blir spännande, för då vill man som se nu då att den här 12, vart går den? Och sen så när de först visar raden av länder då som har fått de lägre poängen, och så, aha, det här är inte det där favoritlandet. Mm. Någon ska det nu bli 12 eller 0 då, ja, från det här landet.
Så börjar man
gissa. Det finns nog en spänning där. Men det var ju det som var så konstigt nu då i lördags, att det var ju inget land som riktigt fick en massa 12, utan det for lite hit och dit där. Och det var ju nog kanske efter så här 20 länder, så då börjar man tänka att okej, någonting är fel här nu. Och med fel så menar jag ju då att jag levde i en total förvissning om att humorgruppen Kai kommer att vinna det här, och att möjligen med lite tur så blir Erika Wikman 2.
Mm.
Och det var någonting som jag på något vis var som så inställd på, att det blev som en förvåning i mig när det inte blev så.
Ja,
och men... det är det där som jag har försökt i efterhand tänka, att hur kan jag som luttrad mediaanvändare ha blivit så doperad att tro att hela Europa var liksom helt inställd på Finland och Sverige i år. Och så var det ju verkligen inte.
Nej, jag har funderat på samma sak, och jag menar, det var ju nog inte bara du som var i den här bubblan, utan att det är också när man kollar på alla bettingföretag och sådär, att alla trodde ju att de skulle vinna. Men jag tror att man på något sätt också glömmer det där att de allra flesta som ser på Eurovision är ju sådana som liksom tar till sig bidragen för första gången då, när det är final. Och att folk inte är med i det här, som är i det här TikTokandet och hela det här flödet av liksom hype kring artisterna innan. Utan att nu var vi alla i Finland och Sverige var liksom mera med i det, för att det var liksom Kai som var med och sådär. Och att det var som att, ja, men nu representerar de Sverige och Erika är bra och hon representerar Finland. Så att man var så mera med än tidigare.
Ja, men de har gjort det här så många gånger. De här pettingbolagen måste ju ta det där i beaktande när de gör sina uträkningar. Att liksom de flesta inte är hardcore fans som redan liksom en månad innan har bestämt sig för vem de ska rösta på. Men de var som så otroligt off i sina beräkningar.
Ja,
och sen är det också det här faktumet då att den här låten är ju som den överlägset mest streamade låten av allihopa. Och nu var den ju på någon sån här global, alltså den mest spelade låten i världen, alltså det var den inte, men den var på den listan över de mest spelade låtarna i hela världen. Och ändå så märktes det inte någon sorts skräll överhuvudtaget.
Men det måste ju vara jättesvårt att som bettingfirma att på något sätt veta hur en jury tänker. För att det var ju nog juryn som var all over the place i poängutdelningen.
Ja, den finska juryn gav ju sin 12 till Österrike och inte till Kai.
Ja, men
det är ju nog...
Där var det väl något så här att det skulle ha liksom sett fel ut om vi skulle ha gett 12 åt Kai.
Ja, men what the fuck? Du är den finska juryn. Och den här låten, den här catchiga låten om Basto och om Finland med de här finländarna.
Jag har så många gånger varit med om det, alltså att när någon sätts in i en jury så försvinner den där människan och så kommer det på något sätt en slips dit istället som tänker att nu är jag i juryn, så nu måste jag sluta tänka som en människa och börja tänka som en jury. Och en jury så tycker ju inte att humor är roligt, utan att en jury tycker att opera är viktigt. Gast. Och så röstar man så. Alltså att man på något sätt man tar sig an en roll, tror jag. Och jag tror att det är orsaken varför en jury har väldigt svårt att på något sätt ge fulla poäng åt ett humorbidrag.
Jag har tänkt mycket på det där med humorbidrag också. För jag har gjort en resa i mitt förhållande till den här låten, alltså Bastolåten. För att först när den kom, jag minns att man först läste texten, för den släpptes innan själva låten. Mm. Och så läste jag den och så var jag att den handlar ju om, alltså den är inte som rolig, den har inte några fundigheter i sig, den är som väldigt okaj.
Bara bara Basto om och om igen och ja. Det var som
ja,
texten.
Och som, det var inga fundigheter i den.
Nej.
Sen blev den ju då det fenomen som den blev och är än idag. Och då tänkte jag att okej, ja men de förstod någonting som jag inte skulle ha förstått. För att om jag skulle ha skrivit en låt till Melodifestivalen så skulle jag ha liksom ansträngt mig för att göra den så fyndig som möjligt så att det ska vara jätte som bra vitsar. Men säkert så förstod Kai eller då de här andra låtskrivarna att om det ska slå brett så får det inte vara för avancerat. Det får inte som vara något som man ska måste fundera på, utan det ska vara som rakt in i magen eller skelettet eller vart det nu far för att alla ska tycka om det. Så att jag var som imponerad att de som hade som förstått det här. Men nu undrar jag då, för nu kom ju den här Tommy Cash då, den här Estlands bidrag, så kom ju högre, alltså han blev ju trea. Ja. Han placerar ju sig högre än Kai.
Ja.
Och det är ju också en humorlåt.
Ja, men jag tror det var någonting, alltså att hans humorlåt var tydligare humor, tror jag. Och sen också att den hade som en form av, alltså det här Italian brain rot effekten på. Alltså det var ju ballerina cappuccina.
Ja.
Alltså det var ju liksom det han sjöng. Och jag menar, det är ju på något sätt väldigt i tiden det också, som säkert ledde till att folk rösta.
Ja, men den är som en humor som man överallt i Europa kan som förstå att okej, det är humor, det är lite roligt. Att inte kanske mitt bästa skämt som jag vanligen skulle skratta åt, men ändå man förstår att det är ett humorbidrag och man tycker ändå att det är tillräckligt fundigt. Men med Kai förstod man väl inte att det var ett humorbidrag, för det fanns ju inte någon humor som var så tydlig.
Nej. Enda humor var väl att de har kostym på sig i Baston, tänker jag. Alltså det borde kanske ha varit mer. Alltså det borde ha dragits mer åt ett humorhåll för att på något sätt få Europas röster också.
Ja, men jag vet som sagt inte nu var jag landat till sist, för att jag var först bestört och sen blev jag imponerad. Och nu är jag ändå så här att okej, men det kanske ändå borde ha haft mera humor för att nå ända fram. Men spännande tv blev det ju, men alltså just den där sista 20 minuterna när man började förstå att okej, det här blir inte så som jag hoppades, så då blev det ändå lite så här punkteringskänsla. Och sen så stängde jag ju tvn och få sova och det var som ändå en lite tomhet i mig.
Ja, jag håller helt med. Alltså när på något sätt man var så inställd på att de skulle vinna så att när det sen inte blev så då var liksom mera känslan av att nu har liksom här ligger jag och köst ifrån ytare har just varit hem. Men nu är det punkterat, båda öronen.
Det rinner ur öronen.
Ted och Kai. Jag har funderat lite på den här, alltså på slutresultatet. Alltså fjärde.
Ja, intressant.
Att komma på fjärde plats, det är ganska svårt det. Alltså för att ändå liksom komma på andra plats, så då är det ju, då vann du ju nästan. Och
då går det ju att använda det också, för att då är det säkert hälften av alla så tycker ju att tvåan borde vara etta och så vidare.
Exakt.
Och som Kärja till exempel.
Ja, precis. Och sen tredje plats är ju, jag menar, du får ändå medalj om du är på tredje plats. Men efter tredje plats, så då är det ju, sen, då klumpas ju nästan allting ihop. Och jag tänker så där ur ett rent dramaturgiskt perspektiv. För jag menar, de är ju med nu i en massa, det är ju, har ju redan kommit flera dokumentärer om dem och jag vet ju att Axels bror Erik har ju varit med på hela den här resan och det finns ju säkert liksom dygn av material inspelat kring hela den här resan. Och nu är det ju svårt att dramaturgiskt på något sätt landa i en fjärde plats. Alltså sådär att det skulle ha varit nästan bättre ur den här dokumentären slash filmens perspektiv om det skulle ha gått ännu sämre för dem. För då skulle man ha kunnat göra en tydligare grej kring det. Men fjärde plats, det är tufft. Det är svårt att få det snyggt.
Det är dramaturgiskt komplicerat med fjärde plats. Jag minns i lågstadien när vi hade skidtävling. Så då fick de ju medaljer då, ettan, tvåan och trean. Men den som blev fyra fick välja pris först. Och då hade de lagt fram liksom en massa saker. Och så fick man fara då i tur och ordning och ta en sak åt sig. Och det var nu kräsa och sånt här. Men i alla fall, den som blev fjärde fick som ändå fälja bland allting. Och fick ju ta då den bästa saken.
Ja.
Om det nu var någon spargris eller någon leksakspistol eller vad det var.
Mm, intressant.
Köstis nålar får ju genast.
Intressant belöningssystem. Jag kommer ju bara ihåg att liksom fjärde plats, och då fick man få ta skeden ur ämbare med alla andra losers.
Skeden ur ämbare? Ja, alltså för att alla fick en silversked, eller det var ju inte en silversked, men
nej, det lät på något sätt som att det var ett uttryck. Nu får du ta skeden ur ämbare och så gaskar vi upp oss.
De liksom orkar inte som placera ut dem, utan det var ett ämbar då som man fick.
Ja. Mm. Det var så. Det var inte ens på ett bord, utan det var på golvet. Långt från pokalerna.
Men jag såg ju att de har ju fullt upp resten av året. De ska ju på något turné nu. Och de ska tydligen spela i Helsingfors ishall i år, såg jag. Och det är ju, låter ju som att oberoende då. Förstås, allt det här har ju varit jätteroligt och liksom öppnat upp en massa törrar. Men i alla fall så kommer de ju att tjäna helt satans mycket pengar.
Ja.
Och det är ju ändå en bättre än en sked det.
Ja, nu är det ju det. Och jag på något sätt också tänker, jag är liksom inne i det här, alltså jag har väl nog någon form av ålderskris på gång har jag märkt, alltså efter att jag fyllde år. Men att nu är jag liksom inne i det här att jag skulle vilja samla på mig såna här gubbminnen. Alltså sånt där som man kan liksom, att när man är så här på gränsen till dement någonstans i skogen eller i ett åldringshem eller var man nu är, så kan man liksom säga sådana där saker som ingen riktigt vet att stämmer det här eller inte. Och det kräver ju på något sätt att man upplever vissa saker. Och jag tänker att det här har ju nu Kevin, Axel och Jakob, alltså de har ju redan det här att de kan liksom säga att ja, vi får vi med helikoptern till Kristinestad och Måns Zelmerlöw och alltså att de har de där anekdoterna som på något sätt någon vårdare reagerar med att någon är inte var det ju så var det inte, flöjde ni ju i luften inte, jo och det där är liksom, jag märker ju att det är ju sådana där saker man behöver ha, sådana där saker som man vet själv att det här är helt sant men ingen kommer att tro på det.
Min pappa har ju det här att han en gång satt på planet bredvid Esko Aho.
Ja, det där låter ju som punchliner i någon sorts vits där man ska liksom rabbla upp vad man har gjort i någon så här bucket list.
Jo, men det var något som han sa många gånger när vi var barn och jag hade glömt det, men så mindes jag det och så frågade jag honom om det. Och det var ju alltså inte ens bredvid honom utan typ som är du på andra sidan vid andra fönstret. Och inte hade de ju sagt ett ord till varann heller.
Så det var din mamma som sa sen åt honom, nej, inte var det ju så, inte. Det var ju SKA, hon var ju på TV.
Ja, men de har ju nog alltså mängder med sådana där minnen med sig. Och som sagt, alltså resan har ju inte ännu avslutats. Så att, ja, Eurovisionen är ju över, men alltså, det kan ju leda ännu till vad som helst, den här erövringen av Sverige och sådär.
Ja, och sen känns det ju som att allt annat vad de gör nu måste ju vara lite nedförsbacke. Alltså, för det måste ju ha varit sån otrolig stress och press i den här Eurovisionsbubblan. Så att allt annat som de gör efter det här nu kommer att kännas så mycket lugnare och så mycket mer normalare än vad de just har gått igenom.
Men går det att föreställa sig att de ska gå tillbaka till att spela på Showmansalen i Jakobstad och mera?
Jag vet inte. Alltså det är ju det som är på något sätt så intressant med dem. Alltså, för jag tror ju att de ska så där ideologiskt ha ingenting emot att spela på Showmansalen. Men det är så där att kan de betraktas som någon som gör det något mer i framtiden, tycker jag är frågan.
Ja, men, och kan de få upp den här lusten att du kör till Jakobstad för en så liten spelning?
Nej, alltså efter att man har åkt med helikopter och blir van kanske med en annan nivå av gagen. Så då, det kan ju hända att det liksom, de blir för dyra helt enkelt för att få till sådana ställen. Men samtidigt så känns det ju som att de gör ju det bara för att de är snälla.
Så mycket med den här snällheten också. Att liksom, så, de är så snälla så de borde få vinna Eurovision. Mm. Men inte märks ju snällheten i den där låten på scenen heller. Alltså man måste ju som djup följa. Alltså, jag tänker alltså någon vet du i Slovenien. Alltså som bara såg den där låten. De hade ju ingen aning om att det var humor. De hade ingen aning om att de är snälla eller från landet eller någonting.
Nej.
Det var någonting med den kommunikationsfnurran som gjorde det inte höll hela vägen fram.
Mm.
Men vad har du för gubbhistoria nu då? På fjärde plats?
Ja, jag var ju bakom George R.R. Martin i rulltrapp på en gång.
Du läste ju bara Bootsy Hansteder.